body of Christ.
Och vi har gjort det under ett antal söndagar.
As we have done for a number of Sundays.
Och idag ska vi fortsätta på samma tema.
And we'll continue with this theme.
Men jag inbjuder er och jag erbjuder er.
But I invite you and I offer this to you.
Att vara bedjande.
That you should be praying.
Därför att det finns skillnad mellan ett budskap och ett budskap.
Because there's a difference between a message and a message.
Det som avgör kvaliteten på ett budskap.
What decides the quality of this message?
Vi kan säga naturligtvis att det har att göra med Gud och den helige ande.
Well, we could say it's about God and the Holy Spirit.
Men vår förberedelse.
But our preparation
är enormt viktigt.
Is so so important.
Hur förberedd är jag när jag kommer till kyrkan?
How prepared am I when I come to church?
Har jag tagit tid i bön?
Did I take time in prayer?
Har jag fokuserat?
Did I focus?
Har jag liksom planerat i mitt hjärta att ta emot någonting för Gud?
Did I plan in my heart to receive something from God?
Har jag en förväntan i mitt hjärta?
Do I have an expectation in my heart?
Det är oerhört viktigt.
That's so important.
Den andra komponenten som är oerhört viktig.
And the second component that is so important.
Det är koncentration.
Is concentration.
Därför att det finns så mycket som är distraherande där ute.
Because there are so many things that want to distract us.
Och det är ingen nyhet för någon av oss.
And that's not news to anyone.
Men ni vet när man kommer och söndagmorgnarna brukar vara lite bättre.
Well, usually on Sunday mornings it's a little easier.
Det är värre när man möts i slutet på veckan.
But it's worse when you meet at the end of the week.
Då kommer man insläpandes med allt vad den här världen har kastat på en under hela dagen.
Then you drag yourself there with everything that this world has put on you.
Och därför är det så viktigt att koncentrera sig.
And that's why it's so important to concentrate.
Så låt oss be.
So let's pray.
Och sedan ska vi gå till Efesierbrevets fjärde kapitel.
And then we'll turn to Ephesians 4.
Herre, vi tackar dig denna morgon.
Lord, we thank you this morning.
Tack för din underbara nåd.
And we thank you for your amazing grace.
Tack för att du har gett oss en ny dag.
Thank you that you've given us a new day.
En ny möjlighet att lära känna dig.
A new opportunity to get to know you.
Men också en ny möjlighet att göra dig känd i den här världen.
But also a new possibility to make you known to this world.
Församlingen är som en lunga.
Church is like a lung.
Vi samlas.
We meet.
För att bli uppbyggda.
To get edified.
Och sedan så skingras vi för att berätta om det vi har tagit emot.
And then we separate them and to in order to tell what we have received.
Och Herre, vi ber att vi skulle ta emot någonting idag.
And Lord, we pray that we will receive something today.
Som vi också sen kan ge.
That we can give also.
Välsigna de här tankarna.
And just bless these thoughts.
Välsigna skriften.
And bless this scripture.
I ditt dyra namn.
In your precious name.
Amen. Amen. Vi har talat lite grann om tidigare att Gud ville nå denna fallna värld.
We have talked about earlier how God wanted to reach this fallen world.
Gud skapade människan.
God created man.
Och gav människan en fri vilja.
And gave man a free will.
Men människan använde denna fria vilja att vara olydig mot Gud.
But man used this free will to disobey God.
Resultatet var att synden kom in i världen.
And the result was sin coming into the world.
Synden har penetrerat hela mänskligheten.
Sin has penetrated all of mankind.
Det är inte bara det att vi är personliga syndare.
It's not just that we are personal sinners.
Där vi föds också med en syndanatur.
But we are born with a sin nature.
Så vi är syndare i dubbel bemärkelse.
So we are sinners in two senses.
Så vi är både syndare till naturen.
We are sinners and, when it comes to our nature.
Men vi är också syndare i vårt handlande.
But we are also sinners when it comes to what we do.
Men Gud i sin kärlek till oss.
But God in his love for us.
Och det har diskuterats väldigt mycket varför tillät Gud fall.
And people have discussed this so much that why God allowed man to fall.
Jag har en förklaring på det.
I have an explanation.
Men jag har inte tid med det just nu.
But I have no time for it at the
moment.
Och
jag tror att ni vet varför.
And I think you know why.
Men väldigt enkelt skulle vi kunna säga.
But just to put it very simply.
Att för att någon, för att man ska kunna ha en relation med någon.
In order to have a relationship with someone.
Så måste den vara baserad på en fri vilja.
It must be based on a free will.
Därför var Gud tvungen att ge människan en fri vilja.
And that's why God had given man a free will.
Så med den fria viljan ska vi kunna gensvara till honom.
And with this free will we'll respond to him.
Han initierar sin kärlek.
And he initiates his love.
Och vi gensvarar till.
And we respond to it.
Och han har initierat sin kärlek genom att sända sin son in i den här världen.
And he has initiated his love by sending his son into this world.
Och vi kan gensvara till det.
And we can respond to this.
Genom att tro evangelium.
By believing in the gospel.
Som betyder de glada nyheterna.
Which means the good news.
Så Gud ville nå mänskligheten genom inkarnation.
So God wanted to reach mankind through the incarnation.
Och vad är inkarnation?
And what is the incarnation?
Jag upprepar det säkert nu för tredje eller fjärde gången. Ni får ursäkta mig, ni som har bra minnen.
I'm sure that I repeat this for the third or fourth time now. Sorry if you have a good memory.
Och för er som har dåliga minnen, vad skönt att han säger det igen.
And if you don't have a good memory, it's good that he says it again.
Men inkarnation är inte samma sak som reinkarnation.
But incarnation is not the same as reincarnation.
Det handlar inte om att vi återföds generation efter generation.
It's not about being born again, born again generation after generation.
Inkarnationen handlar om att Gud blev en gång för alla människa, Jesus Kristus.
But the incarnation means that God once and for all became man. Yeah.
Och vi vet att när vi läser evangelierna.
And we know when we read the Gospels.
Matteus,
Matthew,
Markus, Lukas,
Luke,
Johannes.
John.
Fyra olika skildringar om Jesu liv.
Four different stories about the life of Jesus.
Och de liberala teologerna de har försökt att misskreditera de här.
And the liberal theologians have tried to discredit this.
De är olika, de motsäger varandra.
They are different, contradictory.
Men de är olika i någon mån är egentligen bara en styrka.
But that they are a little bit different is just a strength.
Fyra personer har fyra olika betoningar.
Four different people with four different emphasis.
Fyra olika målgrupper.
And four different groups they are targeting.
Så och det är fyra olika skildringar.
And it's four different stories.
Men de vittnar om en och samma sak.
But they witness about the same thing.
Inkarnation.
The incarnation.
Gud blev människa i Jesus Kristus.
That God became man in Jesus Christ.
Så när vi läser evangelierna.
So when we read the gospel.
Då ser vi Gud i människoform.
Then we see God in human form.
Som vandrar bland det fallna människosläktet.
And he's walking around in the fallen mankind.
Och han berättar goda nyheter.
And he's telling good news.
Att det behöver inte vara på det här sättet.
That it doesn't have to be this way.
Det finns en utrustning.
There is a provision.
Saker och ting har förändrats.
Things have changed.
Gud har gripit in i mänsklighetens historia.
And God has intervened into the history of mankind.
Och vi vet fortsättningen.
And we know how it continues.
Evangelierna kulminerar i hans död och begravning och uppståndelse.
The gospels culminate in his death and resurrection.
Och så ser vi hur han stiger upp till himlen.
And we see as he ascends to heaven.
Och sitter på Faderns högra sida.
And is sitting on the right hand side of the Father.
Inkarnation.
The incarnation.
Under 33 år vandrade Jesus bland oss.
During 33 years, Jesus walked among us.
Men han är för all evighet en förhärligad människa i himlen.
But for all eternity, he is a glorified man in heaven.
Så där har vi inkarnation.
So that's the incarnation.
Men hans kropp finns inte längre på jorden.
But his body is no longer on this earth.
Som var begränsad till Jerusalem.
He was limited to Jerusalem.
Men också till Judeen.
And Judea.
Och han var också i Samarien.
He was in Samaria.
Men ett väldigt begränsat geografiskt område.
But the area geographically was very limited.
Men nu har han en annan kropp.
But now he has a different body.
Och det läser vi om i Apostlagärningarna.
And we read about it in Acts.
Nu är inte Jesus längre här.
Jesus is not here anymore.
Nu läser vi om hur apostlarna går ut i hela världen.
We read about the apostles reaching out into the entire world.
Och de startar församlingar.
And they start churches.
Och vi ser hur det finns en annan kropp.
And we see that there's a different body.
Nämligen församlingen.
That is the church.
Och vi talar om att denna kropp är en.
And we say that this body is one.
Men har många lemmar.
But has many members.
Varje lem är unik.
Each member is unique.
I första Korintierbrevet 12:27.
In 1 Corinthians 12:27.
Och till denna kropp.
And to this body.
Till alla dessa lemmar.
And to these members.
Så har Gud gett gåvor.
God has given gifts.
Unika gåvor.
Unique gifts.
Och Gustav gjorde en liten uträkning förra gången.
And Gustav made this calculation last time.
Att de här 18 eller 19 gåvorna.
But these 18 or 19 gifts.
Som Gud har gett till sin församling.
Which God has given to his church.
Att hur många möjliga kombinationer finns det av dessa gåvor?
So how many combinations there are of these gifts.
Och jag vet inte om du har fått fram siffran, men den var astronomisk.
But I don't know, I can't remember the...
Och det var fel. Och det var fel också, okej. Men talet var
fullt. Anyway.
Ja.
It was it's a huge number anyway.
Det var ett enormt antal.
Enormous.
Så det betyder att var och en av oss har minst en gåva.
So this means that each one of us has at least one gift.
Förmodligen flera.
Yeah, probably more.
Och de här gåvokombinationerna, de är så oändliga.
And these combinations of gifts are so unlimited.
Att vi har inga andliga dubbelgångare.
That we have no spiritual
twins, låt oss säga det. Så vi tänker bara på hur viktigt det här är.
We just think how important this is.
Enormt viktigt.
So important.
Att vi är en kropp.
That we are one body.
Vi har gåvor.
And we have gifts.
Allt vi har.
Everything we have.
Allt vi gör.
Everything we do.
Är av nåd.
Is by grace.
Och den största gåvan som har getts till oss.
And the greatest gift given to us.
Det är Jesus Kristus.
Is Jesus Christ.
Och han har sänt sin ande.
And he has sent his spirit
att bo i oss.
To dwell in us.
Så idag ska vi tala om hur Kristi kropp fungerar.
And today we'll speak about how the body of Christ is working.
Om ni slår upp Efesierbrevets fjärde kapitel.
If you turn to Ephesians 4.
Och verserna 11 till och med 13.
Verses 11 to 13.
Som ni kanske kommer ihåg här så gick vi igenom de här gåvorna.
And as you may remember we looked at the gifts.
Vi hittade 19 stycken.
And we found 19 of them.
Vi hittade vad vi kallade för teckengåvor.
We found what we called sign gifts.
Speciella gåvor som gavs till församlingen speciellt i den första tiden.
Gifts that were given to the church especially during the first.
För att stadfästa och bekräfta det budskap som nu predikades.
To establish and to confirm the message that was preached.
Vi talar också om tjänstegåvor.
And we speak about
ministerial
gifts.
Serving. Vi talar om de grejerna.
And we spoke about these things.
Och hur Gud har gett dem till församlingen.
And how God has given them to the church.
Men om vi ska tala om idag.
But today we'll speak about.
Och vi nämnde dem faktiskt lite grann tidigare.
And we mentioned it a little bit earlier.
Men det är vad vi kallar för de mänskliga gåvorna till församlingen.
We can call the human gifts.
Eller vi skulle kunna säga ämbetsgåvorna.
Or rather the gifts of office.
Precis. Och i Efesierbrevets fjärde kapitel.
In Ephesians 4.
Så står det att han gav några till apostlar, vers 11. Han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare.
Verse 11. And he gave... And he himself gave some to the apostles, some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers.
12. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp.
For the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ.
Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.
Till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to the perfect man, to the measure of the stature of the fullness of God.
Så i Efesierbrevet så ser vi hur Paulus liknar kyrkan, både med en mänsklig kropp men också med en byggnad.
So in Ephesians we can see that Paul is comparing the body of Christ to a human body but also to a building.
Kroppen har många lemmar.
The body has many members.
Varje lem bidrar.
And each member will contribute.
Byggnaden har många stenar.
And the building has many stones.
Och varje sten har en speciell plats.
And each stone has a special place.
Många hävdar idag att Gud är död.
Many people say today that God is dead.
Nietzsche bland annat.
Nietzsche, among others.
Den mest kände.
The most well-known.
Men många människor, Gud finns inte, eller han är död om man nu har vunnit.
But many say that, well, God doesn't exist, or he's dead if he ever did exist.
Problemet är att människor inte vet hans adress.
The problem is that people don't know his address.
Man tror att han finns någonstans där ute liksom.
You think that he's out there somewhere.
Och man söker bortom stjärnorna.
And they're looking beyond the stars.
Och jag är så förvånad när man ser liksom galna vetenskapliga projekt, och man ska göra si och man ska göra så, lägga enorma pengar på det.
And I'm so surprised when I see all these crazy scientific projects that they spend so much money on.
Ni kommer aldrig att kunna förstå vissa saker.
You will never understand some things.
Faktum är att den moderna vetenskapen som vi ser den.
In fact, modern science as we see it.
Hade egentligen sin begynnelse i, skulle jag vilja säga, reformationen.
Started with the Reformation, I would say.
Snarare en upplysningstid.
Rather than the Age of Enlightenment.
Och varför?
And why?
Jo, därför att när reformationen blev till.
Because when the Reformation took
place.
Och
man började studera skriften.
And they started studying the scripture.
Så förstod man också att inte bara att Gud är skaparen.
They understood that God is not only the creator.
Men att skapelsen är upptäckbar.
But that the creation is something that we can discover.
Att det födde en nyfikenhet.
And the curiosity was born.
Det föddes någonting som gjorde att man ville ta reda på det här.
Something was born that made people want to know.
Det jag säger nu står inte i skolböckerna.
What I'm saying now is not in the school books.
Det måste ni hitta på annat håll.
You have to find it in other books.
Där bidrog reformationen inte till någonting.
Because that, if you read them, then you see that the Reformation didn't contribute at all.
Annat än att göra oss nogbor till extremt tråkiga, laglydiga människor.
The only contribution was to make people in Scandinavia extremely boring and law-abiding.
Men tänk vad skönt nu när Luther är ur bilden.
Just, it's so amazing now when Luther is no more in the picture.
Nu fyller han visserligen 500 år i år.
Well, he's the Reformation is 500 years this year.
Men låt oss istället fira att han är ute ur bilden.
But let's celebrate that he's not topical anymore.
Så, kroppen, Kristi kropp.
So the body of Christ.
Är det vi talar om?
Is what we're talking about.
Ni vet att våra kroppar har olika system.
You know, our bodies have different systems.
Och jag vet inte om man kan kalla det för system, men vissa av dem kanske.
I don't know if you can use the word system, but maybe some of them.
Men jag har fyra olika system här.
But I have four different systems here.
Och det första är skelettet.
And the first one is the skeleton.
För att en kropp ska kunna fungera så måste den hängas upp. När musklerna hängas upp på ett skelett.
In order for the body to work, then the muscles must be put on to a skeleton.
Här kan man säga att apostlarna var, eller förlåt mig, Kristus var skelettet.
And we can say that Christ was the skeleton.
I Efesierbrevet 2:20.
In Ephesians 2:20.
Så står det att han var hörnsten.
It says that he was the cornerstone.
Jag vet inte om ni har varit med och byggt något hus någon gång.
I don't know if you've helped building a house.
Jag var faktiskt med och byggde Lagermans hus. Jag byggde inte, jag var bara stenar till det.
I was actually helping out when the Lagermans were building a house.
Men jag kommer ihåg liksom den här grunden var lagd. Man skulle lägga liksom den första stenen.
But I remember when we had the foundation and we had to put down the first stone.
Men det var viktigt.
And it was important.
Därför att den första stenen avgör hur de andra stenarna ska läggas.
Because the first stone decides where the other stones will go.
Det som kallas hörnsten.
And that's the cornerstone.
Och Jesus kallas för hörnstenen.
And Jesus is called the cornerstone.
Och det betyder att har man inte Kristus.
Which means that if you don't have Christ,
då kan man bygga vad som helst i den här världen. Det blir fel i alla fall.
You can just build anything in this world and it will turn out wrong anyway.
Det spelar ingen roll vilka resurser jag har till mitt förfogande.
It doesn't matter what resources I have.
Det spelar ingen roll vilka pengar som finns.
It doesn't matter what money we have.
Jag behöver hörnsten.
Because I need the cornerstone.
Jag behöver skelettet.
I need the skeleton.
Jag behöver grunden.
I need the foundation.
Hur blir jag en del av kyrkan?
And how do I become a part of the church?
Inte genom att bli döpt som barn.
Not by being christened as a child.
Inte ens att bli döpt som vuxen.
Not even by being baptized as an adult.
Inte att ha något medlemskap någonstans.
Not because I have a membership somewhere.
Utan genom tron på Jesus Kristus.
But because I believe in Jesus Christ.
Om jag tror,
and if I believe,
att Jesus var Gud inkarnerad,
that Jesus was God incarnate,
att han kom in i den här världen,
that he entered into this world,
dog för människornas synder,
died for the sins of mankind,
inklusive min,
including mine,
att jag också är en syndare,
and that I'm a sinner as well.
Om jag tror på det,
and if I believe in that,
och jag ber honom bli min frälsare,
and I ask him to become my savior,
då förlåter han mig min synd,
then he will forgive me my sin,
han förde mig på nytt,
and he will be born again.
Och i första Korinthierbrevet 12:13.
And in 1 Corinthians 12:13.
Så blir jag nu en del av Kristi kropp.
I'm a part of the body of Christ.
Som är kyrkan,
which is the church.
Jag vet inte hur mycket man ska behöva upprepa det här. Jag menar inte för er, men jag menar allmänt.
I don't know how much we have to repeat this. I mean in general.
Kyrkan är inte byggnad.
But the church is not a building.
Kyrkan är inte en organisation.
The church is not an organization.
Kyrkan är en kropp.
The church is a body.
Kristi kropp.
The body of Christ.
På jorden.
On earth.
Han är huvudet.
He's the head.
I Efesierbrevet 1.
In Ephesians 1.
Och verserna 20-23.
Verses 20-23.
Men också i Kolosserbrevet 1:18.
But also Colossians 1:18.
Vi är hans kropp på jorden.
And we are his body on earth.
Vi är hans armar och hans fötter. Eller ben.
We are his arms and his legs.
Och händer och fötter också.
Hands and feet.
Men så vi tar inga risker med grunden.
So we don't jeopardize anything with the foundation.
Vi vill verkligen ha ett tydligt och klart budskap.
We want a very clear message.
Att det är så här som man blir en del av kyrkan.
That this is the way you become part of the body of Christ.
Genom att vända sig till hörnsten.
By turning to the cornerstone.
Det finns inget annat evangelium.
There's no other gospel.
Genom vilket vi kan bli frälst.
By which we can be saved.
I Apostlagärningarna 4.
Acts 4:12.
Och om någon predikar ett annat evangelium,
and if someone preaches another gospel,
så låt honom vara förbannad.
Well, let him be cursed.
Låt som jag står och svär, men det är alltså att bli detta. För det är precis vad det står i Galaterbrevet 1:7.
That's what it says in Galatians 1:7.
Så vi har hörnstenen.
So we have the cornerstone.
Vi har skelett.
We have the skeleton.
Och det här vi får kraften och styrkan.
This is where we get the strength.
Från grunden.
From the foundation.
Har vi inte Kristus?
If we don't have Christ.
Har vi inte huvudet?
Then we don't have the head.
Har vi heller inte grunden?
And then we don't have the foundation.
Och skelett.
Or the skeleton.
Om vi går vidare, så nästa system, det är nervsystemet.
And the next system is the
nervous system.
Nervous system.
Och i vers 11.
And that's in verse 11.
Så talas det om apostlar och profeter.
Well, it mentions apostles and prophets.
Nervsystemet ger direktiv.
The nervous system will give directions.
Huvudet ger direktiv till kroppen.
Head orders the body.
Inte tvärtom.
Not the other way around.
Det är vi som talar om Jesus vad han ska göra.
We don't tell Jesus what he should do.
Det är Jesus som talar om för oss vad vi ska göra.
But Jesus tells us what to do.
Innan skriften blev nedskriven.
And before they wrote the scripture.
Så reste Gud upp profeter i Israel.
God raised up prophets in Israel.
De talade Guds ord.
And they spoke the word of God.
Auktoritet.
With authority.
Till kungen.
To the king.
Till Israels folk.
To the people of Israel.
Men också ibland till de andra folken.
But also to the other peoples.
Men allihopa uppstod i Israel.
But everything happened in Israel.
De hade profeter.
They had the prophets.
Senare blev deras uttalanden också skrifter, eller i vissa fall.
And in some cases what they said became scriptures too.
Sen kom Nya testamentets tid.
And then the New Testament time came.
Jesus kom in i den här världen.
And Jesus came into this world.
Och han utvalde 12 apostlar.
And he chose 12 apostles.
12 män som vandrade med honom.
12 men who walked around with him.
Under en period av 3 år.
For a period of 3 years.
Och de här männen, de fick en särskild auktoritet.
And these men had a special authority.
En apostolisk auktoritet.
An apostolic authority.
Så det fanns apostlar och det fanns profeter.
So there were apostles and prophets.
I den första församlingen.
In the first church.
Men i Efesierbrevet 2:20 som vi nyss citerade.
But in Ephesians 2:20 that we quoted recently.
Det stod att Jesus var hörnsten.
Where it said that Jesus was the cornerstone.
Det står också att apostlarna och profeterna var grundläggande.
It says that the apostles and the prophets were the foundation.
En apostel betyder egentligen en som är utsänd.
Apostle means really to be sent out.
Så vi skulle kunna säga att vi alla är apostlar.
So in that sense we could say that we are all apostles.
Att vi är utsända med vårt budskap.
That we have been sent out with a message.
Men i dess primära mening.
But the primary meaning.
Så var det 12 män som Jesus utvalde.
It was 12 men chosen by Jesus.
Som vandrade med honom.
And they walked with him.
Som la en grund för den första församlingen.
And they laid the foundation for the first church.
Och det var den apostoliska läran.
And that was the apostolic teaching.
De hade auktoritet.
They had authority.
Att utföra vissa tecken och under.
To do signs and wonders.
Och de hade också ett område av inflytande.
And they had an area of influence.
Yes. Och men sen fanns det också profeter.
But they also had prophets.
Och en profet skiljer sig från en apostel.
And a prophet is something else than an apostle.
En apostel uppenbarar så att säga hela sanningen.
An apostle will reveal the entire truth.
De la en grund.
They put down the foundation.
Det grekiska roten för ordet som används för profet.
And the Greek root for this word that is used for prophet.
Det betyder egentligen att få någonting att skina.
To make something shine.
Och det betyder alltså att när man lägger till ett prefix, alltså det vill säga innan, före.
When you add the prefix.
Eller det här prefixet som är pro.
Is pro.
Alltså en profet.
Prophet.
Så betyder det egentligen att det är någon.
This means that it's someone.
Som står framför apostlarna och får ordet att skina.
Who are standing in front of the apostles and make the word shine.
Med andra ord, Gud kallade apostlarna.
God called the apostles.
De hade särskilda områden.
They had special areas.
De la en grund.
And they put down the foundation.
Och parallellt med dem.
And parallel to this.
I den första församlingen.
In the first church.
Så reser han upp profeter.
He raised up prophets.
Som i någon mån, precis som på gamla testamentets tid, kunde uppenbara sanningen.
Who in some ways could reveal the truth.
Dock inte. Eller de kunde göra det i någon mån.
They could do this to some extent.
Under den första generationen.
During the first generation.
Men allt eftersom skriften blev färdigskriven.
But as they wrote down the scripture.
Så förändrades profetens roll.
The role of the prophet was changed.
Till att uttrycka sig om någonting som ännu inte var uppenbarat.
From speaking about something that had not yet been revealed.
Till att uttrycka sig om någonting som redan är uppenbart.
To speaking about something that had been revealed.
Det vill säga skriften.
That is the scripture.
Och det här är fantastiskt.
And this is amazing.
Så en profet.
So the prophet.
Står framför apostlarna.
Is standing before the apostles.
Och får den apostoliska sanningen att skina.
And will make the apostolic truth shine.
Men idag.
But today.
Vad gör en profet?
En
profet är någon som får ordet att skina.
A prophet is someone who makes the word shine.
Genom att proklamera den sanning som redan är uppenbar.
By proclaiming the truth that has been revealed already.
Så de hade en undervisningstjänst.
So they had a service of teaching.
Och
ministry of teaching.
Så profetens roll nu mer är att proklamera denna sanning.
So the role of the prophet now is to proclaim his truth.
Finns det en skillnad mellan en lärare och profet?
Is there a difference between a teacher and a prophet?
Ja, i någon mån.
In some sense, yes.
Profeten tycks ha haft en mer, ska vi säga, lite mer svepande uppgift.
The prophet seemed to have like a more overall ministry.
Medans läraren var mera upptagen med detalj.
And the teacher was more into the details.
Så vi har skelettet.
So we have the skeleton.
Vi har också nervsystemet.
And we have the nervous system.
Och vi kan säga att skelettet är Kristus.
We can say that the skeleton is Christ.
Nervsystemet var eller är apostlarna och profeterna.
The nervous system is the apostles and prophets.
Och så har vi matsmältningssystemet.
And then we have the digestive system.
Just det. Och sedan då kan vi titta i vers 11 igen.
And we look at verse 11 again.
Finns det ytterligare en gåva?
There's another gift.
Vid sidan om apostlarna och profeterna.
Apart from the apostles and prophets.
Och apostlarna och profeterna tycks vara någonting som är väldigt nära sammanlänkat.
And the apostles and the prophets seem to be very closely related.
Men nu har vi också evangelisten.
But we also have the evangelists.
Och en enkel definition på en evangelist.
And a simple definition of an evangelist.
Är en speciell gåva att kommunicera evangeliet.
It's a special gift to communicate the gospel.
Och detta i relevanta termer till de som ännu inte tror.
In relevant terms to people who are not believers yet.
Och jag vet inte, men vissa människor har bara den här gåvan.
It's just like some people have this gift.
Vi alla kallar det att evangelisera.
We all call to evangelize.
Glöm inte det.
Don't forget it.
Titta på vår historia.
Just look at our history.
Det är en historia av evangelisation.
It's a history of evangelization.
Har vi glömt den historien?
And if we've got that history.
Lever vi inte i den historien?
And don't live in it.
Då missar vi någonting fatalt.
Then we miss out on something.
Så jag verkligen säger det.
I really want to emphasize this.
Alla är kallade till att evangelisera.
That we are all called to evangelize.
Men inte alla har evangelistens gåva.
But we don't all have the gift of being an evangelist.
Vissa människor, det spelar ingen roll om det är man träffar.
And with some people it's like doesn't matter when you meet. So whenever you meet
har
them.
Har lett någon till tro.
They have led someone to faith.
Det är en särskild gåva.
It's a special gift.
Jag är glad liksom om jag under en 10-årsperiod kan liksom säga att jag har fått leda någon till tro.
I'm just happy if I can say during 10 years that I've led someone to Christ.
Ett särskilt gåva.
But they have a special gift.
Och den har att göra med församlingens numeriska tillväxt.
And it has to do with the numerical growth of the church.
Och jag kallar det för matsmältningssystemet.
And I call it the digestive system.
Precis som man äter mat.
Just like you eat food.
Och det här systemet omsätter det så att det blir muskler.
And the system will process it so that it turns into muscles and sometimes into fat.
Men det blir en kropp av.
But somehow it becomes a body.
Hur den kroppen ser ut en annan sak.
It's another thing how the body looks like.
Ja, fick ni lite att tänka på. Men evangelistens uppgift är att berätta om Guds överväldigande nåd.
But the job of the evangelist is to tell about the overwhelming grace of God.
Och hans ofattbara kärlek till denna fallen.
And his amazing love for this fallen world.
Billy Graham tror jag fyller, ja, kanske han fyller 100 år eller 99 eller något sånt.
I think Billy Graham is about 99 or 100 years old.
Och han har inte gjort så jättemycket på sista tiden.
And he hasn't done much. Lately.
Av naturliga skäl.
Of course.
Men på 50, 60, 70 och även 80-talet.
But in the 50s, 60s, 70s, 80s.
Så blev han känd som den här världsevangelisten.
He was known as this evangelist all over the world.
Han predikade på fotbollsstadion. Stadions.
He was preaching in football arenas.
10,000-tals man.
And tens of thousands of people
kom till tro genom hans tjänst.
Became believers through his ministry.
En evangelist gåva.
He had the gift of evangelizing.
Utan tvekan.
No doubt.
Men i Apostlagärningarna 8,
but in Acts 8,
så träffar vi en man som heter Filippos.
We meet this man Philip.
Och han möter en etiopisk hovman.
And he meets an Ethiopian eunuch.
Och han reser på vägen.
And he's traveling.
Och den helige ande säger till honom, gå nära honom, gå nära hans vagn.
And the Holy Spirit tells him, get close to him.
Och den här etiopiske hovmannen, han sitter och läser Bibeln.
And the Ethiopian is reading the Bible.
Och han förstår den inte.
And he doesn't understand it.
Så han ställer en fråga, förstår du vad du läser?
So he asks him, do you understand what you're reading?
Nej, hur ska jag kunna det om ingen förklarar det för mig?
Now, how can I understand if no one tells me?
Så han bjöd honom upp i vagn.
And it says that he asked him to come into his wagon.
Och det står att han började att predika Kristus för honom.
And it says that he started preaching Christ to him.
Vi vet inte hur länge han satt i hans vagn.
We don't know how long he stayed in his
vagn. Vi vet inte vad konversationen handlade om.
We don't know what they were talking about.
Exakt.
Exactly.
Vi vet att de började i Jesaja någonstans.
We know that they started in Isaiah somewhere.
Men var de slutade?
Where they ended.
Men vad som hände var att den etiopiske hovmannen kom till tro.
But this Ethiopian eunuch, he became a believer.
En person.
It's one person.
Billy Graham predikade till miljontals människor under alla dessa årtionden, mer än ett halvt århundrade.
Billy Graham was preaching to millions of people during half a century.
Men Filippos predikar till en person.
But Philip preached to one person.
Så det kan vara många, det kan vara få.
So it could be many or it could be few people.
En speciell gåva.
It's a special gift.
Det sista systemet.
Then the last system.
Det är cirkulationssystemet.
Is the circulation system?
Ja, det tror jag. Vi ska se. Det står det herdar och lärare. Okej. Herdar och lärare.
Shepherds and teachers.
Varför använder jag det uttrycket?
Why do I use that expression?
Jo, därför att det vi behöver få ut de här sakerna i systemet.
Because we need to get these things into the system.
Vi har vener och vi har artärer.
We have the veins and the arteries.
Och de cirkulerar.
Veins and arteries.
Ja. Och det här har att göra med pastor.
And this has to do with the pastor.
Pastor är ett grekiskt ord som är poimen.
And this is the Greek word poimen.
Och det är egentligen, det betyder ingenting annat än en herd.
Which means a shepherd.
Som har egentligen två uppgifter.
And he has two jobs really to do.
Att föra fåren till bete.
To take the sheep into pasture.
Och att skydda fåren från vargar.
And to protect them from wolves.
Alltså falsk lära.
From false teaching.
Så de här ämbetena, eller det här ämbetet.
So this ministry.
Kallas ibland också äldste eller biskop.
It's also called an elder or a bishop.
Som betyder övervakare.
Which means someone who surveys.
Men när vi tänker på en biskop, då tänker vi på någon som har en här rolig mössa på huvudet och but lustiga kläder. Och
when we think of a bishop, we think of this man with a funny headgear and strange clothes.
Som ledare över en grupp med präster eller pastorer eller vad det kan röra sig om.
The leader of a group of pastors or elders.
Men det är inte riktigt den bibliska bibliska definitionen.
But that's not quite the biblical definition.
Men de var begränsade till en plats.
They were limited to one place.
Apostlarna, de var överallt, la en grund.
The apostles went all over the place.
Profeterna följde dem.
And the prophets followed them.
Och evangelisterna också naturligt var överallt.
And the evangelists too naturally were everywhere.
Men pastorn var någon som var på en plats.
But the pastor was someone who was in one place.
Men precis som aposteln och profeten är sammanlänkade.
But just like the apostle and the prophet are linked.
Så ser vi här en länk mellan pastorn och läraren.
We see this link between the pastor and the teacher.
Kan en pastor vara utan lärargåvan?
Is it possible to have a pastor that doesn't have the gift of teaching?
Jag tror inte det.
I don't think so.
Det blir inte bra.
It wouldn't be very good.
Däremot finns det någon som har lärargåvan, men inte pastorsgåvan.
But on the other hand, we have the people who have the gift of teaching, but not, they are not pastors.
Men de är nära sammanlänkade.
But they are very closely related.
I första Petrus 5:3.
In 1 Peter 5:3.
Står det att de ska inte dominera eller kontrollera.
It says that they shouldn't dominate or control.
Utan att vara tillgängliga att tjäna.
But be available to serve.
I Matteus 20.
In Matthew 20.
Verserna 20-28.
Verses 20-28.
Så ber lärjungarna om att få sitta på hans högra och vänstra sida.
The disciples asked to sit on his right hand side.
De ville sitta på en tron.
They wanted to sit on a throne.
De ville ha en spira i hand.
And they wanted to have a spire in their hand.
Men han sa, er plats är inte att sitta på en tron.
But he said, your place is not on a throne.
Er plats är vid mina fötter.
Your place is at my feet.
Era verktyg är inte en spira att styra med.
Your tool is not a spire to rule with.
Era verktyg är en handduk att tvätta andras fötter.
Your tool is a towel to wash other people's feet.
Så ingen tro och ingen spira.
So no throne and no spire.
Utan en plats vid hans fötter och en handduk i händerna.
But a place at his feet and a towel.
Det är Nya testamentets ledarskapsideal.
That's the leadership idea of the New Testament.
Världen är full av ordning och struktur.
The world is full of order and structure.
Den behövs.
It's needed.
Och även i kyrkan.
And also in the church.
Men det är så mycket mer.
But it's so much more.
I Matteus 23:8.
In Matthew 23:8.
Du har en lärare.
You have one teacher.
Och vi är alla syskon.
And we all sisters and brothers.
Världen har sneglat för mycket på hur, förlåt mig, kyrkan har sneglat för mycket på världen, hur kyrkan ska styras.
And the church has looked too much on the world to see how to, the church should be organized.
Olika metoder.
Different methods.
Och de kan vara bra eller dåliga mänskligt sett.
And they could be good or bad, humanly speaking.
Här har vi en lektion.
But we have this lesson here.
Överträffa allt annat.
Which is greater than anything else.
Och en pastor är inte som en styrelseordförande i ett börsnoterat företag.
And a pastor is not like a board member of a company.
Vi anställer en pastor.
We employ a pastor.
Han gör jobbet.
And he will do the job.
Det är inte så det fungerar.
And that's not the way it works.
Han är en av många lemmar.
He's one of many members.
Alla har minst en gåva.
And we all have at least one gift.
Jag ska avsluta nu med en illustration.
And I will end now with an illustration.
För 6-7 år sedan.
6 or 7 years ago.
Så var jag i Turkiet.
I went to Turkey.
I Istanbul.
To Istanbul.
Vi hade en bibelskola där.
And we had a Bible school.
Och det var många där.
There were many people there.
De kom från olika håll.
They came from different places.
Men det var en kille.
But there was one man.
Han heter Toyli.
His name was Toyli.
Ja, och nu är han pastor.
And now he's a pastor.
Var han inte då.
He wasn't then.
Jag tror han var någon assisterande pastor eller äldste.
I think he was an assistant pastor or elder.
Pastor Toyli bor i Turkmenistan.
And Pastor Toyli lives in Turkmenistan.
Jag har bara varit där en gång i Ashgabat.
And I've been there once to Ashgabat.
1999.
In 1999.
Pastor Vladislav bodde där.
When Pastor Vladislav lived there.
Pastor Toyli berättade en historia.
And Pastor Toyli told this story.
Han bor i en annan stad.
He lives in another city.
Och är pastor kanske 3-4 timmars bilresa från huvudstaden.
And he's the pastor and it's about 3 or 4 hours from the capital.
De fick en kontakt.
And they had a contact.
Någon ville att de skulle komma och besöka ett hem.
And they wanted them to come and visit.
Det är viktigt.
In their house.
Om jag nu kan få fram.
And this is important.
De kommer dit.
And they came to this place.
De möts av en ung man.
And a young man meets them.
Som var förlamad från halsen och neråt.
And he was paralyzed from the neck and down.
Och han sa att jag är den tredje syskonskaran.
And he said, I'm the third one among my siblings.
Jag har 2 äldre bröder.
I have two older brothers.
Båda döda.
And both of them are dead.
De har samma sjukdom.
because they have had the same illness.
Jag är 25 år gammal.
I'm 25 years old.
Jag har fått 5 år på mig av nåd.
And I've been given 5 years of grace.
Jag har läst i skriften att alla har minst en gåva.
And I read in the scripture that we all have at least one gift.
Det var en helt ofungerande kropp.
And this he had a body which didn't work.
Och bara ett talande huvud.
It was just a speaking head.
Bröder var döda.
His brothers were dead.
I 20-årsåldern.
When they were about 20.
Han var 25.
And he was 25.
Levde på övertid.
He was living on borrowed time.
Han hade ingen kropp.
He didn't have a body.
Vad säger han?
And what did he say?
Vad är min gåva?
What is my gift?
Och hur kan jag använda den?
And how can I use it?
Vad är det jag försöker säga den här
morgonen? So what am I trying to say this morning?
Jag försöker att säga man anställer inte en pastor som gör jobbet.
It's that you don't employ a pastor to do the job.
I vissa kyrkor så har man präster och lekmän.
In some churches they have the clergy and the laymen.
Det existerar inte i den bibliska församlingen.
But in the biblical church this doesn't exist.
Varje lem bidrar.
Each member will contribute.
Apostlar, profeter har lagt en grund.
Apostles and prophets have laid foundation.
Man byggt på hörnstenen Jesus Kristus.
They have built on the cornerstone Jesus Christ.
Evangelisterna är där ute och berättar de goda nyheterna.
And the evangelists are out there and they're telling the good news.
Och pastorerna och lärarna finns och cirkulerar denna sanning i församlingen.
And the pastors and the teachers are circulating this truth in the church.
Han hade ingen mänsklig kropp.
He didn't have a human body.
Som fungerade.
Which worked.
Men han var en del av Kristi kropp.
But he was the body, part of the body of Christ.
Som fungerar alldeles utmärkt.
Which works very well.
Och jag tänker på Ulla som sitter här.
And I was thinking of Ulla, she's sitting here.
Jag har känt henne i många år.
I've known her for so many years.
Och nu finns det inte så mycket kraft kvar som det gjorde förr.
You don't have as much strength now as you used to.
Men hon är en bedjande.
But she's a prayer.
Ibland när Tina och jag ber så säger att vi har Ulla bön.
And sometimes when Tai Nami pray, we say that we have Ulla prayer.
Ulla bön betyder att man ber en kort bön.
Which means that you say a short prayer.
Och sen kommenterar och pratar man lite.
And then you comment and you talk.
Och så ber man igen.
And then you pray again.
Det är en Ulla bön.
That's an Ulla
prayer. Det är inte det liksom, utan man ber hela tiden.
You pray all the time.
Så fort man det kommer en tanke till en.
As soon as you have a thought.
Någonting jag vill lyfta upp.
Something I want to lift up.
Och just det, vänta till fredag för då har vi bönemöte.
Wait till Friday, we have a prayer meeting on Friday.
Nej, jag ber nu.
No, I pray now.
Kort.
Briefly.
Så det är helt fantastiskt.
And it's amazing.
Så våra mänskliga kroppar kanske inte fungerar som de ska.
Maybe our human bodies don't work as they should do.
På grund av olika
reasons.
Men vi är en del av Kristi kropp.
But we are a part of the body of Christ.
Och om Kristi kropp är rätt relaterad till huvudet.
And if the body of Christ is rightly related to the head.
Och till alla de här systemen.
And to all these systems.
Då vet vi att allting fungerar.
We know that everything is in order.
Och det finns inget gräns för hur Gud kan använda.
And there's no limits to how God can use us.
Här är min sista fråga.
And this is my last question.
Lever jag för någonting som är större än mig själv?
Do I live for something that is greater than myself?
Har jag antagit en utmaning att göra någonting som jag inte klarar i det naturliga?
Do I take the challenge to do something that I can't do in my natural
realm? Det är vad Kristi kropp handlar om.
That's what the body of Christ is about.
Det är den frågan jag lämnar dig med idag.
So that's the question I give to you today.
Herre, vi tackar dig för de här tankarna.
Lord, I thank you for these thoughts.
Vi prisar och tackar dig.
We just praise you, thank you, Jesus.
Vi kan bara tänka oss det här hem.
Just imagine this home.
Den här unge mannen.
This young man who was there.
Ett talande huvud.
Speaking head.
Alltså, vad har jag för gåva?
He said, what is my gift?
Vad har vi för gåvor denna morgon?
What gifts do we have this
vi morning? Har ben och armar.
We have legs and we have arms.
Låt oss ställa denna fråga.
And let us ask this question.
Vad kan vi göra?
What can I do?
Vi ber för dig, Jesus.
We pray for this, Jesus.
Uppmuntra oss i det.
And encourage us in this.
Vi är lemmar i samma kropp.
We are the members of the same body.
Jag kan göra något.
I can do something.
Jag kan be.
I can pray.
Jag kan uppmuntra.
I can encourage.
Jag kan ge.
I can give.
Jag kan göra så många olika saker.
I can do so many different things.
Det är bara toppen på isberg.
But that's just tip of the iceberg.
19 andliga gåvor.
19 different gifts.
Olika kombinationer av dem.
Different combinations.
Ingen kombination är den andra lik.
And no combination is like another.
Vi är alla unika.
We are all unique.
Herre, hjälp oss att upptäcka det.
And Lord, help us to discover this.
Låt oss vandra med dig.
And let us walk with you.
Du som är hörnsten.
You are the cornerstone.
Grunden är lagd.
The foundation has been
laid. Människor först i kroppen.
And people are brought to the body.
Blir en del av det.
And become a part of it.
Och vi cirkulerar den här sanningen.
And we circulate this truth.
Vi tackar och prisar dig.
And we thank you and praise you, Jesus.
I ditt namn. Amen.